Ja, ibland så känns det nästan som att det är överstökat innan jag kommer upp med både inledningsord och sångens budskap här. Så har ju Rolf och Mats redan hunnit beröra det jag tänkt prata om. Ja, jag kan sätta mig ner. Födelsedag. Men ingenting som är sagt som inte kan upprepas. Advent och första advent, det är ju en tid då man har väldigt mycket av både förväntningar och krav på sig. Krav att det ska vara som det alltid har varit. Traditionen är väldigt stark knuten kring advents och jultid. Och det här kan ju slå bak ut väldigt starkt när vi nu har en sån här grön första advent. Många har väl kanske förväntat sig och trott att det skulle hoppas på i varje fall att snön skulle ha fallit vit med stora snöflingor. Men så var det inte. Men det är ju ändå en högtid fylld av och präglad av just denna förväntan. Och det har ju blivit väldigt synligt också i det kommersiella livet ute på i våra butiker och sånt här. Man börjar ju väldigt väldigt tidigare, nästan för varje år. Så vill man gå på den här förväntan som människor har och den här längtan efter adventstiden och jultiden. Så man lägger ut sina julprodukter nästan direkt efter midsommar. Det går väldigt fort i varje fall. Man försöker skapa ännu mer och knyta an till den här förväntan som finns bland folk i allmänhet. Men då är just den här väldigt viktiga frågan: vad är det för någonting man förväntar sig? Vad är det man knyter an till när man tänker på adventstid och jultid? För att det finns ju som sagt var också en kravfylld förväntan, eller man ska säga ett krav som man känner över att man måste ha allting så färdigt och klart hemma. Det ska vara pyntat och det ska vara såna här saker som har och berör oss i den här tiden. Och jag säger tack och lov för det, jag höll på att säga, för att just nu, så länge nu inte snön har kommit, så är vi ju verkligen i mörkret, lever i mörkret. Så därför, så som Rolf sjöng här, så ett litet ljus förändrar förhållandet. Det sprider sitt ljus oavsett hur mörkt det är runt omkring oss. Och nästan tydligare så syns det ju mörkare det är runt omkring oss. Och det är väl ett tacksägelseämne att vi i den här mörka tiden har anledning att tända våra ljus. Våra ljusstakar och stjärnor och ljusslingor och allt vad det nu är. Och vi sa just här innan här att nu med dessa nya tekniker och ljuskällor som finns, så är det en uppsjö av kreationer och färger och allt vad det innehåller. Så att man slutar aldrig att förvåna sig över hur det kan se ut. Men i det här också så blir det ju också en väldigt stort krav över att man måste ha det som alla andra. Det finns ett krav runt i kvarteret när man bor nästan att man ska överträffa varandra i kreationer och hur färdig man har blivit och så här. Så att det blir också en kravfylld tid med den här förväntan inför julen. Och det här är ju också förstås förbundet till våra egna erfarenheter. Vi vill ha det som vi alltid har haft det, eller som vi minns ifrån vår barndom kanske. Och försöker skapa tillbaks, skapa på samma sätt nu sedan vi har blivit vuxna och gamla och gamlare än någonsin. Så försöker vi återskapa det vi minns ifrån vår barndom på något sätt. Det är gemenskapen vi vill ha, det är god mat och det julklappar och allt som ska ordnas. Men för att allt det här ska fungera så är det ju väldigt viktigt med att man har en väldigt stor del av förberedelser. Det krävs ju det, och det är ju det som Mats antydde här också, till det här som vi gjorde i fjol när vi hade julkrubban som målet. Och det var förberedelser på olika sätt för att få den färdig. Och till slut så stod den färdig och vi hade en riktig högtidsstund här i kyrkan. När vi invigde den här julkrubban. Och i år så är det något annat som ska skapas och vi behöver förbereda oss för det. Men jag tänkte att jag skulle läsa ändå några bibelord som inte har blivit nämnda här. Och som knyts an till från Gamla testamentet. Därför att på Bibelns tid, på Jesu tid, det Mats läste, så var det ju väldigt mycket som människorna då levde i var präglat av Gamla testamentets texter. Inte minst de skriftlärda och fariseerna hade ju det som sin litteratur. Sin kristna litteratur som de hade studerat. Så de kunde den nästan utan till Gamla testamentet. Och det är det vi ska ha i bakgrunden när vi tittar på Nya testamentets texter. Den förväntan som fanns i Israel på Jesu tid inför ankomst. Advent betyder just det, ankomst. Och då är det ju Jesu ankomst, Messias ankomst i rättare benämning. Den fanns ju väldigt starkt präglad på Jesu tid, en förväntan efter en Messias som skulle komma. Och det var väl någonting som präglade hela Israels folk, framförallt genom att de var ockuperade. Romarna satt i makten och man förväntade sig att Messias skulle komma och befria dem ifrån det romerska maktcentrat, så att säga. Och det här var ju någonting som präglade judarna, det Israels folk, men det präglade ju också till viss del också maktens centra där de fanns. Att det fanns en sån utpräglad förväntan bland Israels folk om att Messias, konungen, skulle komma och upprätta sitt rike. Det skapade ju en viss orostämning bland de regerande i maktens centra. Därför att judarna var så präglade av denna förväntan. Och det skapade alltså en liten oroshärd bland den romerska härsmakten och de som satt i maktens centra. Vi ska läsa ett par bibelord ifrån Gamla testamentet. Vi läser ifrån Jesaja 9, ett ganska välkänt bibelställe i jultid. Men det blir lite grann en vad ska jag säga, för att vi lättare ska förstå just det här med den förväntan som fanns på Jesu tid inför hans ankomst och inför hans tid, hans verksamhetstid här på jorden. Det står det i Jesaja 9 från början där. Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du har inte givit stor glädje låter du bli talrikt. Det ska glädja sig inför dig så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter det sönder, liksom i Midjans tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud och evig fader, fridsförste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Det här var alltså ett starkt profetord ifrån profeten Jesaja, som var väldigt klart förankrat i den kristna etablissemanget, på det religiösa etablissemanget, så att säga, på Jesu tid. Också ett ord ifrån Sakaria, det 9:e kapitlet, läser jag 2 verser där. Sakaria, en av de här mindre profeterna i slutet av Gamla testamentet. Det står det så här i det 9:e kapitlet från vers 9 och 10: Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska utrotas, och han ska tala frid till hedna folken. Hans herravälde ska nå från hav till hav och från floden in till jordens yttersta gränser. De här starka profetorden kan vi alltså lägga till när nu Jesus kommer inridande i Jerusalem på en åsninnas föl. Det var inte riktigt den där bilden man hade för sig när man hade läst de här texterna i Gamla testamentet om segerrik furste, segerrik konung, med allt vad man hittills hade sett och erfarit. Erfarenheten, tradition. Det finns ett gissel i detta. Vi ska leva av goda traditioner, visst kan vi göra det, men det finns också ett gissel vi måste befrias ifrån. Därför Gud är större än våra traditioner. Ordet, framför allt, är mycket större och starkare än våra traditioner. Men nu fanns de här traditionerna, och nu fanns de här erfarenheterna från tidigare historier om seger. Rika konungar som hade funnits i Israels historia, om deras makt och mäktighet, om deras där de visade sig, och hur man berättade om hur det såg ut. Och det fanns en vedertagen, så att säga, kännedom också om krigsherrar och konungar och furstar som man hade utifrån historien runt omkring sig. Maktmänniskor, maktherrar som hade stridit och vunnit segrar. Och de, när de kom inridande i huvudstaden efter sin vunna seger, så kom de i skrud på en vacker häst som var skrudat utifrån seger. Och de hade med sig ett följe av tusentals soldater som visade på deras makt och styrka, och som stadfäste att vi har vunnit seger. Och nu kommer Jesus, nu kommer Messias inridande i Jerusalem på en åsninnas föl. Ser ni den här balansen mellan makt och, ja, nästan löje? Där kommer Jesus som Messias inridande i Jerusalem på en åsninnas föl. Men det finns människor där som har förstått att detta är Messias, konungen som kommer inridande i Jerusalem. Man breder ut sina kläder, man tar kvistar från träden, och man kläder marken för denne konung, segerrike konung, på en åsninnas föl. Och man ropar, Hosianna, Davids son. Hosianna. Man säger inte Hosanna Davidsson, som jag trodde när jag var liten. Man sjöng den här Hosanna David så. Hosanna. Hon kände man ju till. Hon hette Anna Jakobsson. Men jag tyckte det lät bra det där. Hosanna Davidsson. Men det var ju inte Hosanna. Utan man sjöng Hosanna. Hosanna betyder rädda oss. Det var det man sjöng. Rädda oss. Davids son. Han kom för att rädda folken. Han kom för att upprätta sin makt. Det såg inte mycket ut för när han kom. Inridande på en ståtlig springare. Klädd i en rustning för att visa att han hade vunnit seger. Men segern låg framför. När han nu kommer in i Jerusalem så småningom så vet ni att det blir en väldig uppståndelse. Det brukade bli det kring Jesus från och med den dagen, ska jag säga. När han kom in i Jerusalem och in i templet så välte han omkull växlingsborden. Där man växlade pengar för att kunna köpa sig offerdjur. För det stora offret som skulle ske. Det fanns olika offer. Det fanns olika utbud bland de här offren. Och man hade utfärdat till och med en egen valuta på tempelplatsen. För dessa offer som man skulle sälja. Så det var en kommers där inne på tempelplatsen. Där man växlade pengar. För att få tag i rätt valuta för att kunna köpa sig en duva om man var fattig. Eller ett perfekt lamm om man var rik. Och det var en sån kommers detta hade blivit genom tiden. Att man födde upp offerlamm utanför staden bortom mot Betlehem. Där födde man upp offerlamm. Som fraktades till Jerusalem. In i tempelplatsen. För att säljas. För att offras. Säljas till människor som hade växlat rätt valuta. Det är så otroligt mycket som händer. När Jesus kommer inridande i Jerusalem. Som är en uppfyllelse av profetior som inte vanligt folk kunde upptäcka. Alltså de här skriftlärda och de här fariseerna som kunde gamla testamentet utan till. De förstod inte det här. Där vid templet så brast de ut än en gång i lovsången. När översteprästen och de skriftlärde såg det under som han gjorde och barnen som ropade i templet Hosanna och Davids son blev de mycket upprörda och frågade honom hör du vad de säger? Och Jesus svarade dem ja har ni aldrig läst ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig? Och sedan lämnade han dem. Hans tid var ännu inte riktigt inne för det han skulle göra fullständigt. Men tänk dig, alltså den här stunden när han kommer inridande i Jerusalem och kommer in i templet och utför den här reningen och säger att detta hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Så rör han vid centrumet av det han kom för att göra. Offerplatsen i templet. Offerdjuren. Som man köpte där på torget eller inne på tempelplatsen. Alltså det är en sån enormt tydlig, vad ska man säga, precision. Det Jesus gör. Han kom när tiden var inne. Han kom i rätt tid. Han steg in på tempelplatsen. Han såg offerlammen som stod där i väntan på att bli köpta och slaktade. Och han var lammet, det fullkomliga lammet, som kom in i templet. När han kom När han föddes till jorden så föddes han i Betlehem. Det var inte där i templet, det var inte där i Jerusalem bland glansen där, utan utanför, borta vid Betlehem. Och varför i Guds namn skulle han födas i Betlehem? Och varför? Det finns så många varför. Varför inte kom han till en välinrättad födelseplats som Sollefteå sjukhus? Nej, det ska ju stängas förresten. Nu måste vi ta något annat. Vi måste hitta något annat ställe för honom. Han kom till Betlehem. Och de första som fick höra sången, den första julsången av änglahären ovanför Betlehem, det var herdarna som vaktade offerlammen som skulle transporteras till Jerusalem inför offerhögtiden. Precisionen är total när Jesus kommer till Jerusalem. Han kom för att bryta sönder traditionen totalt. Missuppfattningen om att Jesus skulle komma i en ståtlig springares, på en ståtlig springares rygg. Du vet, när man läser texten som vi citerade här till exempel ifrån Zakaria. Jag är säker på att det hade ju de här gjort 50-11 gånger och säkert fler ändå. Fariseerna och de skriftlärda. Men ni vet att vissa texter ibland så behöver man inte bara läsa för att memorera och så här. Utan man måste läsa dem och stanna där. Och titta på vad står det egentligen. Jag är säker på att de hade läst 58 gånger och läst, vi ska se vad det stod där, Zakaria. Det stod ju så här. Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Då hade de fått signalen till sin hjärna. Mäktig och segerrik. Så de läste, han kommer starkt ridande på en mäktig häst. På en Ardenner. Nej, jag vet inte vilken bild de hade fått som talade starkare än det de såg och läste. Sin tradition, sina erfarenheter. Ibland så förblindar erfarenheter oss ifrån att läsa texten som det står. Han kommer ödmjuk ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Det skrev profeten långt innan det skedde när Jesus verkligen kom. Och han kom, som det stod skrivet, in i minsta detalj. Jesus hoppar inte över någonting och tycker att ja, men nu har jag kommit på något bättre. Jag kommer inridande på en arabisk fullblod. Så de verkligen förstår att det är jag som kommer, det är Messias, som honom som de har väntat på. Nej, han gjorde i allt för att fullborda det som var skrivet om honom. När vi läser sedan fortsättningen och kommer fram till slutet av hans levnad, så gjorde han där på korset allt för att fullborda det som stod skrivet. Allt. Han hoppade inte över någonting. Inte ens i den situationen när han hänger på korset och plågas, så hoppade han inte över någon. Han blev inte förvirrad och missade någonting, utan minsta detalj gick i uppfyllelse. Den här förväntan som folket hade, som på något sätt, jag tror att barnen var de som var föregångare här. De som inte hade så mycket tradition och så mycket erfarenhet som förblindade dem. Utan för dem så var det självklart att här kommer mästaren, här kommer Messias. Jag tror att det var de som drog igång sången och jublet. Hosianna, Davids son. Davids son. Ibland så är vi förblindade av det här med tradition och erfarenhet. Men jag kan ju säga att idag är vi inne i en tid då erfarenheter inte räknas längre. Utan idag är vi mer beroende av den helige ande än någonsin tidigare, vill jag påstå. Därför erfarenheter säger oss ingenting om situationen vi lever idag. Aldrig tidigare har vi haft en sån här situation i världen, i Sverige. En helt ny situation i vårt område där vi finns. Och det ger mig en förväntan att nu är tiden inne för Jesu besök. Nu är tiden inne för att Jesus ska komma tillbaka. Det står så klart att tiden är så kort. I en stund när vi inte väntar det. Och ändå är det så att allt det här som nu sker i världen borde göra oss, som Rolf var inne på, mer alerta, vaksamma. Att nu väntar vilken dag som helst, vilken stund som helst kan vi vänta det. Och det borde skapa en större beredskap bland Guds folk än någonsin tidigare. Men vad är det som händer och sker? Jag behöver ju inte gå längre än till mig själv. Man är fortfarande väldigt fast i detta med tradition och erfarenheter från tidigare. Och står kanske många gånger därför också lite rådlös när man nu står inför helt nya situationer. Där vi inte kan relatera till vad vi läst om i matriken eller i gamla protokoll om hur man gjorde då när det blev så här. Utan nu står vi i en situation där vi verkligen får pröva vår tro. Där vi verkligen får fråga oss fram. Vi kan inte fråga de som har levt längre än 58 år. Som har lite längre erfarenhet än gamlingen vänstig. Utan vi måste fråga någon annan som har ett annat perspektiv. Vem ska vi fråga? Jesus är densamme igår, idag och i evighet. Han kan vi fråga. Och jag tror att den frågan behöver vi vara ense om. Att vi måste gå till Jesus. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Det är och förblir en sanning. Och den är sannare idag än igår. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Vi ber. Herre, tack för att du är den du har sagt dig vara, Herre. Vi tackar dig för den dag du kom och intog din plats bland oss, Herre. Hela ditt liv var präglat av lydnad för den uppgift du hade fått av Fadern i himmelen. Att gå vägen till korset. Och upp på korset. Och dö för ett syndigt släkte. För en syndig värld. Vi tackar dig för att korsets tecken talar för att segern är vunnen. Att du är segerförsten. Även om inridandet i Jerusalem var lite makabert. Men tack för att du än en gång ska komma tillbaka. Och då kommer du att sitta på något annat djur än oss ninnas föl. Men vi prisar dig, Herre, för att vi får ha en förväntan att du kommer snart, Herre. Och jag ber att du ska ge oss en beredskap. Gör oss redo. Hjälp oss att ställa oss till ditt förfogande, Herre. Och ha förväntan klar för oss att du kommer snart. Amen.